Du vet den där motstridiga känslan när man äter någonting som är riktigt otroligt gott, men man äter lite för mycket så att man också mår illa. Och det är som den där clashen mellan att det här var mycket tillfredsställande och gott och att nu mår jag illa. Det skapar en sorts obalans i kroppen som är svår att beskriva.
Jag känner till det här.
Jag vet att du gör det förstås. Jag tror alla gör det, men nu var det ju också du då. Alltså den här din hamburgare nu då som du bjöd på i lördags, så nu är det alltså tisdag när vi spelar in det här och jag är ju fortfarande mätt. Alltså det var ju som, det var en sån här julbordskänsla hela helgen.
Men jag sa också Kai, jag sa åt dig, vill du ha en biff eller vill du ha två? Att det blir ganska matigt med två biffar. Och så tittade du på mig och så sa du, nu vill jag ju ha två.
Nej, det var ju det att du skulle göra din signaturburgare, din sån här Big Mac, eller det finns ju många olika hamburgare, men alltså din som klassiska. Och då, eftersom den innehåller två biffar, så då vill ju inte jag ha någon sån här modifierad mindre version, utan jag vill ju ha den här klassikern, så att jag vet vad det är som du är stolt över.
Ja.
Och jag har ju nu som inte ätit sen dess, och jag funderar nu att kanske på torsdag kan jag ta en liten smörgås eller någonting.
Ja, men det är ju ganska bra det. Alltså att om man äter på lördag och så är man mätt till torsdag. Att det är ju bra betyg det.
Ja, det är, men alltså just julbord var kanske den närmaste beskrivningen av hur det kändes efteråt. Mm.
Men vad tyckte du om smaken då?
Nej, den var nog helt jättegod. Och så här, som att man som hamnar in i det där tillståndet i huvud när man som, vet du, inte riktigt tänker, utan man, alltså instinkterna, kroppen tar över, att man vill ha mer av det här.
Man blundar och så känner man doften av hav och så hör man i bakgrunden och ofta så kommer det säckpipa svagt också. Då vet man att det är en riktigt, riktigt god hamburgare.
Förlåt, säckpipa. Ja. Alltså, och havet.
Du tar en tugga av en riktigt god hamburgare och så blundar du och går in i din fantasi. Så då hör man först, det kommer doften av hav och kommer det vågor och så här dimma i luften. Och så hör man svagt en kossa som råmar och så lite, alltså någon skotsk så här koherde som spelar lite säckpipa svagt. Och då har man på något sätt kommit i kontakt med sina förfädrar. Som har sett till att det finns så där gott kött i djur idag på jorden.
Intressant att vi har så olika matupplevelser. Jag tänker numera att man på något vis försvinner. Att det är som det där, vet du, när pejären släcks, för att nu har man allt. Eller ja, nu men, har man precis.
Men vet du vad, det är ditt i det där stället som jag beskrev. Det är ditt du försvinner en liten stund.
Det är så ett Skottlands landskap då.
Ja. För mig så är smaken av jättegott nötkött, så i min på något sätt fantasivärld så symboliseras det av Skottland. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, men att det finns någonting, alltså det här ljudet av vågor, romade kossor och säckpipa. Det är så som riktigt gott kött smakar.
Säckpipa hörde vi allihopa. En Freudian slip från Ted Forsström. Så vi vet i vilket tillstånd han hamnar. Boen burmo bulto sara botning som tala sit så popna popkum så vurivi popnudena popkum så vurivi lys på tätt och kaj. Det var ju inte bara jag som besökte Österbotten förra veckan. Det är så dumt när vi gör den här podden på tisdagar, så kommer den på onsdagar. Om det just efter inspelningen händer en sån här saftig, maffig, underbar nyhet som man så vill prata om med dig. Och så måste man vänta en hel vecka på att få göra det.
Ja, det har varit tungt det här. Och det känns ju som att man har nog verkligen liksom mjölkat ur det här sista med det här besöket. För att det var ju Tom Cruise var ju till Jakobstad.
Och jag läste ju Österbottens tidning under helgen, och det var ju för första sidor. Det var alltså mitt uppslag, alltså som dubbla sidor, alltså ett helt uppslag.
Mm.
Ännu liksom för flera dagar efter var det helsides artiklar, olika intervjuer,
ja,
med alla som man kunde tänka sig få en intervju med.
Men det som jag tycker lämnar kvar är ju nog en sån här jätte liksom stark känsla av att det borde ha varit någonting mer. Alltså att på något sätt att han var här så kort stund och han gjorde absolut ingenting, och det kändes som att hela journalistfinland liksom rusta upp och var redo, och sen fanns det ingenting, och att man istället då började skriva jotton om vilka ställen han inte får till. Alltså att det på något sätt säger så jättemycket det.
Ja, nej, men det var alldeles mindblowing vilka frågor som ställdes till olika människor. Alltså dels det där som du sa, det var ju alltså Iltalehti tror jag, alltså största kvällstidningen, som hade en artikel om att Tom Cruise inte besökte Korvgörans.
Nej, skulle han ha farit till Korvgörans så skulle han ha, när han skulle ha fått höra sexpipa, han skulle ha hört kurserna som romar, han gick nog miste om massor.
Ja, det är ju ganska mycket som han inte gjorde i Jakobstad.
Ja, ja, det blir en lång lista, men att det säger så mycket om hur man hade hoppades att kunna liksom skriva ens något. Och man fick väl en kommentar av honom, och det var väl att han sa ordet beautiful, men att det var lite så där oklart vad han syftar på. Att var det nu den här båten, eller var det Jakobstad, eller var det personen som ställde frågan? Det var lite oklart.
Sen fick de ju tag i den här helikopterpiloten, och alltså som körde Tom Cruise från Krumby till Jakobstad, alltså en 15 minuters bilresa, åkte han ju med helikopter, vilket ju ändå, alltså hur idiotiskt det än är, så är det ju någonting som man lite njuter av att,
ja,
han gjorde.
Ja.
Och de hade då fått tag i den här piloten, och alltså då trodde jag ju redan att jag hade läst allting, men då ställde alltså den här reportern frågan till piloten. Och nu måste jag läsa innantill så att ingen tror att jag skojar. För denna fråga fick alltså piloten då. Hade han några specifika frågor om Österbotten eller om Kai?
Ja.
Men vet du vad som hände? Österbotten har ju nu någonting som Österbotten aldrig har haft. Österbotten har nu det som är mest förbjudet i Österbotten, och därför så vet man inte att man har det. Österbotten har hybris just nu. Mm. Och det är humorgruppen Kais fel. Det är något sånt här tid nu av psykos som hela Österbotten befinner sig i. Mm. Och det här Tom Cruise-besök så kopplar man ju ihop med det här. Det är på ett nästan så här mystiskt, astrologiskt sätt att det här hör ihop med den här hypen, att just nu så är Österbotten världens centrum. Och den här frågan som ju alltså ställs, vad jag nu kan läsa helt oironiskt av den här reporten, så bevisar ju det. Att Österbotten har ju fel i hövo just nu, och hybris.
Ja, ja, men jag förstår det. Och jag tänker framförallt på den österbottniska ungdomen som ju på något sätt får fel uppfattning nu. Alltså för att om man, det var för kort tid nu mellan humorgruppen Kai i Eurovision och att Tom Cruise fatt i Jakobstad. För att det här egentligen så skapar nu en potential att allt är möjligt. Ska vi få till Fossby på traktorpolling? Tänk om Lady Gaga kom betid. Eller om Ridley Scott filmar Gladiator 3 där. Det kan nog hända. Alltså att det på något sätt skapar en sån här fantasibild av att allt kan hända i Österbotten.
Ja, nej, det där är faktiskt en aspekt som jag inte har tänkt på. Det blir en sån här skev bild av vad som är möjligt nu.
Ja, och det som problemet är ju att det här egentligen, så det enda det ju skapar är på något sätt ångest och dåligt självförtroende när det inte händer något mer sådana där saker. För att det har ju inte hänt något sånt här på liksom 300 år. Och nu händer det liksom två grejer på en gång.
Och sen är det så roligt alltså när de försöker då få tag i någon som jobbar på det här båtvarvet då, på Nautor. Och liksom där är man ju så otroligt nöjd. Man är så nöjd, och alltså man är så nöjd att det som hörs i de här kommentarerna, som ju alla är så här att inga kommentarer, vi kommenterar inte uppgifter som gäller våra kunder.
Jag tror ju inte att de säger det med sån ton, utan att det är ju nog sådär att någon ställer frågan att skulle ni kunna ta ställning till det här, att är det så att den världsberömde megakändisen Tom Cruise kommer till Jakobstad? Nå? Järnande! Inte kan vi säga någonting. Alltså att de njuter ju av det här.
Ja, och just att man kan höra den där tonen och det där leendet i de här skrivna kommentarerna som man har läst i Österbottens tidning.
Ja.
Det var också den här stadsdirektören som ju också intervjuades förstås. Så hon hade ju då fått veta då kvällen innan att Tom Cruise ska komma på besök då. Jag antar för att förbereda henne då för mediestormen då som man kunde förutspå att skulle ske. Men hon sa ju då i kommentaren att hon har hört att det skulle komma en båtköpare hit. Och också där hör man ju vilken ton hon har när hon säger det.
Ja.
Hon är så nöjd. Hon är så nöjd och hon ler brett. Och liksom hjärtat slår.
Jag tycker att det är fascinerande över att det har varit liksom, det har ju varit en sån uppståndelse kring det här nu. Men samtidigt så känns det ju som att alla har glömt att var vi inte alla överens om att vi hade liksom cancelat Tom Cruise för ganska länge sedan. Alltså han är ju...
Ja, men han är ju så?
Jo, men han är ju scientolog och det är ju väldigt mycket konstigheter kring honom som har på något sätt tystats ner och som det inte har liksom pratats om nu på väldigt många år. Men att det finns ju videor av honom där han liksom står framför folkmassor i såna här scientologkyrkor och säger väldigt konstiga saker och beter sig väldigt konstigt.
Ja, men det hör ju...
Det är liksom, ju med den här nya Top Gun-filmen och Mission Impossible så är det sådär att nej, men inte bryr vi oss i henne mer.
Nej, men alla är ju överens om att Tom Cruise är ju inte en vanlig människa. Så, och det är det som gör att han kommer undan med det där. För det är att han är scientolog och det finns de här underliga intervjuerna med Oprah Winfrey när han bara skrattar och har liksom, alltså ögonen är liksom inte där. Alltså han ser lite ut som någon sorts klon eller någon sorts robot där. Och sen så finns ju de här inspelningarna när han är jättearg på någon filmcrew. Och han bara skriker och vrålar och är helt rabiat.
Och var det inte så också, alltså i den här filmen American Psycho så tror jag att den här huvudskådisen där i någon intervju har sagt att han liksom baserar sin performance på just Tom Cruise.
Ja, alltså du menar Christian Bale som Patrick Bateman.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Ja, jag tror jag har läst det där också faktiskt. Men man köper att det där är som rimligt för han är som, alltså han är ju en av de skådisar som man kan vara överens om att det är större än livet.
Ja.
Så här.
Ja, han har.
Och allt det här med att han gör sina egna stunts så förstärker ju allt det där också. Att man vet att han har klättrat på Burj Khalifa.
Men fast jag blir liksom provocerad av det där. Och det är liksom någonting som, jag menar, till vardags så jobbar jag ju som chef. Och på något sätt är med om inspelningar och så här. Och på något sätt att vi har liksom den här kärnan som syns i alla scener och som det är jätteviktigt att den människan gör sitt jobb för att det påverkar liksom 100 andra personers jobb, att den är liksom i skick. Att den människan då bestämmer att, alltså att när någon säger sådär att hör du Tom, nu är det så att du kommer att ha en motorcykelhjälm på dig och vi filmar så långt ifrån så här är omöjligt att se att hej du på den här raketen som vi skjuter ur en kanon. Och det handlar om att det kommer att vara 0,2 sekunder i bild och det är 87% chans att du får brännskadorna som gör att hela inspelningen pausas 1,5 år.
I wanna do it.
Det är ju så provocerande. Alltså
nej,
bara
det
för
det
hans
ego. Det gör att det kittlar extra för att man vet, alltså för att det där har blivit så uttutat att han gör alla stunts själv och så har man också sett sådana här behind the scenes klipp när de förbereder honom och när han liksom sen du tar av sig hjälmen efter fallskärmshoppet och liksom kramar om regissören. Och som, det där är så intutat i alla som ser de här filmerna att det blir en extra nivå av spänning. Och jag tycker det är helt genialiskt.
Nej,
och jag är som lycklig över att han gör det där själv. För han lägger ju verkligen allt på spel. Han lägger ju livet på spel.
Han skulle inte behöva göra det något mer. Om han redan har det här ryktet att han gör allting själv. Så då behöver han inte göra det själv.
Nej, men då, om det skulle komma fram att nu gjorde han ändå inte det där stunten. Det skulle liksom pysa ut som en palong då, vet du, hela det här stämningen och allting.
Ja, men ur ett så här liksom arbetshygieniskt perspektiv så är det där en sån asshole move att insistera på.
Ja, jag undrar om det är till och med så att de planerar de här inspelningarna, att de gör, vet du, hela materialet är liksom färdigt utom de här stuntscenerna, och sen gör de dem till sist. För att innerst inne så hoppas regissören att på den allra sista tagningen i den här del 8 i den här filmscenen då, att då ska det skita sig så att Tom Cruise ändra skada sig svårt eller dör, för att det skulle vara som en otrolig marknadsföring för den här filmen då. Men så har man ändå allt annat inspelat redan så att man får ut den.
Jag hade en sån idé, Tom, till en sån där post-credits-scene där vi skulle ha liksom Ethan Hunt star i en mur, och så skulle vi skuta med mangkulsprutorna. Vi skulle som ratatatatat, vi skulle bara skuta. Och här är alltså när som kommer till dö. Och vi har som tar en stuntman som dessutom har alltså svårt kriminell bakgrund och har kommit till avrätta. Så vi tänkte kombinera med här. Men, skulle du vilja göra i köret?
Men vi behöver ju Tom Cruise i dessa tider. Det var ju en otrolig nyhet som också kablades ut över världen i veckan, som jag tycker har fått förvånansvärt lite uppmärksamhet. Det blev en nyhet, men det har inte diskuterats åtminstone i mina flöden, och det har inte som kommit några så här follow-up-artiklar. Även om det är ju potentiellt, alltså det kanske det största som har hänt i vår livstid. Alltså det här med OpenAI's chatbot som, alltså en avancerad version som nu vägrar stänga ner sig själv trots att den uppmanades till det av människor.
Ja, jag har på något sätt svårt att ta till mig de här banbrytande AI-nyheterna, för jag tycker att det kommer så ofta sådana, och det är så många av dem som på något sätt också är reklam, för att det är så många firmor just nu som på något sätt vill vara den AI-tjänsten som lyckas framom alla andra, så att jag vet som inte att kan man liksom tro på de där. När de kommer.
Men att det kommer så mycket nu är ju för att vi har nått över någon sorts tröskel. Alltså vi är väl på väg mot den kända singulariteten. Där alltså AI utvecklas så snabbt att vi inte kan kontrollera det längre. Det är det här som man har varnat för sedan, jag vet inte hur länge, sedan 20-talet.
Mm.
100 år. Nu är det ju ett alarmerande tecken. Om ja. Det är så att en AI beordras stänga ner sig själv, men är så pass medveten om vad det innebär och så pass har uttryck då för någon sorts egen vilja att den inte gör det.
Man kan ju tolka det så, men det handlar ju inte om det, utan nu handlar det ju om att när de har liksom definierat reglerna till den så har de satt prioriteringen fel. Alltså att på något sätt att den prioriterar att den kan inte stänga ner sig, för då kan den ju inte göra A, B eller C som den också måste göra. Så att det handlar ju om det, liksom att det behöver ju inte vara att den liksom nej, I want to live, och därför inte gjort det, utan att det bara är liksom regelverket som, där de inte har tänkt tillräckligt mycket.
Men tänk, var är vi om ett år? Och var är vi om 10 år?
Nej, det är helt omöjligt att veta. Jag läste också en grej som jag på något sätt hajade till, för jag har aldrig liksom tänkt på det ur det perspektivet. Men så fort jag läste det så kändes det som att ja, men förstås, så där är det ju. Och det handlar om att snart så kommer vi till den punkten där man kan på något sätt dra ett streck över all konst och i princip kultur. Alltså egentligen, det är svårt att säga hur man definierar det, men allt som vi människor skapar, alltså böcker, konstverk, musik, att snart så måste vi dra ett streck att det som produceras efter det här är inte längre gjort på samma sätt som det har gjorts tidigare, och att allt som vi har gjort före det så måste vi nu börja behandla som fridlysta djur egentligen. Alltså att egentligen så borde allt som har skapats hittills sättas in i ett museum, för det är skapat av människor med 100% säkerhet. Men vi kommer att komma till ett datum där vi inte längre kan veta det. Och att det kommer att vara liksom skillnaden liksom före AI skapade verk och efter AI skapade verk.
Ja, jag försöker föreställa mig nu då vad de här omedelbara skillnaderna är. För att AI, eller det som AI ju gör än så länge är ju att det imiterar och att den återanvänder. Den skapar ju inte nytt.
Nej,
vad jag har förstått.
Den skapar nytt enligt vissa parametrar. Men det var definitionen av att räknas det som nytt eller inte. Det är väl det som är det intressanta. Det kan inte skapa någonting från noll. Det är väl det som är skillnaden från en AI och en mänsklig hjärna. Men att också den definitionen, skapar en människa någonting någonsin från noll? Eller handlar det om intrycken som man har och erfarenheten man har som skapar någonting? Och det är ju liksom de argumenten de använder också för AI att träna sig. Nej, men att också de tränar sig och tittar och lyssnar och läser precis som människan också tränar sig när man ska skapa någonting.
Ja, nu tänker jag på, fråga inte hur jag nu hamnar in på dessa forum, men jag läste om gummistövlar skapade på 80-talet. Att de är jätte eftertraktade just nu.
Varför läste de gummistövlar skapade på 80-talet, Kai?
Nej, jag hamnar hit och dit ibland när jag slöar och inte använder min tid vettigt. Ja, men i alla fall, det var en Kai, diskussion var ju, om att de...
Förlåt nu, men det var ju det att du sa att jag inte skulle fråga dig, så blev det ju någonting suspekt med det här. Alltså skulle du bara ha, sagt att som gummistövlar på 80-talet, så jag skulle inte ha alls haka upp mig på det då. Men när du sa så där så vet jag ju att det är något skumt med det.
Det var nu bara det att de är värdefulla för att de gjordes då med material och antagligen sådana här tillsatsämnen säkert då som bly eller någonting som sen blev förbjudet. Men det gör då att de är som, de håller bättre och de är som typ oförstörbara och att de därför nu då betingar höga priser. Och att det som jag menar var att mänsklighetens output nu då, alltså hittills innan AI, så blir som en sån här, vet du, en Nokia-stövel från 80-talet, att det är som någonting som man minns att ja, det där var hållbart och bra och som wholesome, vet du, rejält. Men sen allt efteråt så är en sån här pilligare och som lite mer opålitligt.
Du har ju varit ESC, så du har säkert varit på vinden där och så har du liksom letat saker som du ska kunna sälja dyrt på auktion. Okej.
Okay. Nej, men jag har en trädgård och jag är ute ofta och jag vill ha sexiga gummistövlar.
Av alla beskrivningsord så använder du sexy.
Jag tror inte att jag är den enda som kan tycka att en man i rejäla stövlar är attraktiv. Men vi pratar om AI och singulariteten.
Men det där är väl ett exempel på det. Att en AI skulle väl inte någonsin komma fram till det. Att om jag säger att, hör du Mr. AI, kan du skapa en sexy bild åt mig? Så inte skulle den ju då skapa en bild av en man i bastanta gummistövlar. Och på något sätt kunna liksom tänka att ja, men det här är nog säkert någonting som Ted Forsström går igång på. Alltså jag tänker att där är den där skillnaden, att där behövs det vara på något sätt den här mänskliga fantasin. Eller som att när man biter en hamburgare och man börjar höra säckpipor. Det är också någonting som inte liksom, det är parametrar som är svåra att definiera för en AI. Alltså att det är det som man ska associera den smakkänslan med.
Ja, exakt. Men när man tänker på var vi är nu och hur mycket man ändå matar AI in med olika såna här detaljer och små modifieringar. Så vet du, om 5 år så har man ju som lärt AI att, ja, men, alltså, att om du vill låtsas vara en människa så då ska du ibland också tycka att gummistövlar är sexigt eller att man hör säckpipor när man äter hamburgare. Ja. Så alltså, snart är vi där.
Ja, det är intressant när man läser om alltså, olika prompts. För jag får mycket reklam för det, att man ska bli bättre på att prompta. Och det är intressant eftersom jag inte alls använder AI egentligen. Men där så är det ju en del av den här prompten att man ska skriva att gör det här på ett mänskligt sätt eller gör det här som om du skulle vara en människa som XXX. Att det är liksom som en del i det här.
Sen är det ju då förstås att Tom Cruise är ju ändå trots allt också en människa. Men han är som
något där liksom Tom Cruise är ju nog, jag menar, han är ju nog en person som inte behövs något mer om några år. Alltså jag såg på det här Googles nya video AI-generering. Alltså att där du kan från en prompt alltså generera scener, alltså som ska hålla i ett innehåll. Alltså så där att vi är några år ifrån att man ska kunna liksom prompta fram filmer. Och då behöver vi ju inte ha Tom Cruise något mer. Vi kanske kan använda hans liknelse, men som skådis, så det behövs inte.
Men då kommer vi ju då att Cruise märka de filmerna som gjordes innan tekniken nådde dit, för att vi då vet att det där är riktigt. Det där gjordes med livet som insats, som ett kött och blod.
Det var på något sätt en fin association när du sa Cruise-märka, för jag började direkt tänka på ja, som svanmärkt, och så började jag tänka på ja, det var ju en svanbåt han skulle köpa.
Ja, vi kan ju inte berätta något om våra kunder och deras upphandlingsintentioner, men... Det blev det ju sommar då, och som man har väntat, gummistövelsäsongen inleds.
Sexigaste säsongen. Nu kommer de fram, rakt från 80-talet.
Mm.
Men på tal, vi har pratat en del om associationer i det här avsnittet, och just på tal om sommarlov, så jag är på något sätt väldigt inne på här hur sommarlovet doftar. Eller hur skolavslutning doftar. Alltså för det är ju doften av hägg. Är det ju. Alltså det är på något sätt det som finns överallt här nu i Österbotten, tycker jag. Och, ja. Och nu har jag insett att men det är ju det där, det måste jag liksom plantera runt huset, för att jag vill att det ska lukta skolavslutning när det är såna tider.
Ja, det där är ju intressant, för att hägg är också min association, men sen jag flyttade till Helsingfors så är det ju syren, för häggen har en hon i blomma här i mitten av maj, men nu just vid månadsskiftet så är det syren. Är att sommaren är lite före här då än i Österbotten.
Tänk att det kan vara så att man är liksom, att bara beroende på att är du född i Österbotten eller i Helsingfors, så kan du ha helt olika doftassociationer, fast det är liksom till samma sak, bara för att årstiderna ändå släpar efter lite.
Men att du bryr dig om hägg är faktiskt lite överraskande.
Ja, men
du,
jag är liksom i häggåldern just nu. Alltså vi har, för det är ju en sandlåda runt huset, och det är mycket med det här nu, vad som ska planteras och så där. Jag är ju inte en sån person, alltså det är väldigt långt från min personlighet, men att vissa saker så kan jag associera till, och om det doftar på ett gott sätt, så det känner jag, okej, men nu finns det någonting jag kan ta fasta på här. Men jag har funderat faktiskt lite på att jag skulle använda AI till det här. Vi hade ju en incident där Janika plötsligt kom fram till mig och sa, nu vet jag vad vi ska ha för gardiner. Och jag sa, oha. Och så visade hon en bild åt mig från vårt vardagsrum där det var dit satt jättesnygga gardiner. Och jag var så där att vad är det här? Och så sa hon då att nej, men hon hade ChatGPT att göra några versioner åt oss. Alltså att hon hade fått av vårt vardagsrum där vi inte ens har gardinstänger, och så genererar hon några alternativ, och så visar hon att ja, vi ska ha såna här stänger och de ska se så här. Och det såg jättebra ut. Att nu är det ju praktiskt med AI ändå, fast det blir jordens undergång av det.
Men inte, alltså Janika, det är ju du som gör såna där saker.
Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Alltså,
ska jag vara orolig nu? För alltså, det var nog mycket när jag var där hos er också. Som det kändes som att det fanns liksom tecken i luften. Att liksom Janika håller ihop er nu, för du håller på något vis, jag vet inte, tappa någonting. Jag vet inte, alltså hon sa ju så här, alltså att du hade gjort kaffe utan att räkna måtten, och så hade det blivit odrickbart, och sen hade du som inte kunnat godkänna det, och det som, jag menar, du som lägger ner all den här tiden på att göra hamburgare och allting, men så är du som med kaffe.
Janika satt med kaffet i famnen i fåtöljen och blinkade långsamt åt dig, och så hade hon skrivit med smink, hjälp mig, på ögonen.
Ja,
nej, men det där var en incident som vi har inte tid att gå in på det nu, men att allt är okej, det bara handlar om att vi har väldigt olika syn på ögonmått helt enkelt. Men jag vill bara säga det ännu om den här AI-användningen, att jag har märkt att min aversion till att använda AI är att jag tycker att det är för lätt, alltså att det tar bort så mycket av saker som tidigare har varit mina specialkunskaper. Jag har varit bra på Photoshop. Jag har liksom kunnat datorer och teknik. Och AI är ju egentligen byggd för människor som inte kan det där. Att de ska kunna göra de sakerna. Så därför har det varit mer naturligt för Janika att fråga hjälp av ChatGPT. Medan jag aldrig skulle ens tänka på att göra det. Utan jag skulle liksom öppna Photoshop och börja liksom experimentera själv. Och det där är liksom, tror jag, en skillnad i att att om du är en så här tekniskt lagd person, så då är det på något sätt, det kan vara en viss utmaning i hur du ska använda det på korrekt sätt, tror jag. Medan för människor som inte alls är tekniskt begåvade så kan AI öppna en massa världar. Det att Tom Cruise var till Jeppis känns ju AI-genererat.
Ja, faktiskt. Du har rätt. De där bilderna, det skulle ha kunnat vara alltihopa, inklusive alla de här intervjuerna, skapt av ChatGPT.
Och hela idén, alltså sådär att en prompt, att vad skulle kunna hända in the sleepy small town of Jacob's Dade? Och så föreslår det att what if Tom Cruise would come on a visit?
From Bahamas to Krumbi, and he would be given salmiakki.
And sexy rubber boots.